Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, dagen är kommen. Du lyssnar på säsongens sista avsnitt av den blodigaste podden på internet, Vår blodiga historia. Avsnitt 40 är ingen dålig milstolpe och vilken resa det varit. Du undrar kanske om det blir fler säsonger och jag kan försäkra dig om att du kan sova gott ännu en natt. Det blir minst en säsong till, men när den drar igång är i dagsläget inte spikat. Jag ska nämligen ta ett välbehövligt sommarlov, ladda batterierna och läsa in mig på nya ämnen att prata om när podden återvänder efter sommaren. Jag vill tacka er som varit med och lyssnat. Det är verkligen roligt när ni hör av er med vänliga ord. Det var länge sedan någon hörde av sig med ovänliga ord, men det har hänt. Ni är också saknade. Alla kommentarer gör att podden kommer högre upp i olika flöden, så kör på. En viktig komponent i poddens överlevnad är finansieringen. Vi har ingen inkomst mer än det som kommer in via Patreon, så är du en av våra fina stödjare vill vi tacka dig i synnerhet. Om du inte kollat in vår Patreon så uppskattar vi om du gör det, för du kan stödja podden med så lite som $1 i månaden. Länken till vår Patreon finner du i avsnittets beskrivning. Varje krona räknas, för skattemasen ska ju också ha sin del av våra surt förvärvade slantar. Men nog om detta. I poddens sista avsnitt ska vi bege oss ner till underbara Balkan. Ibland Europas vilda östern och platsen där jag själv såg dagens ljus som en skrikande bebis en lördag eftermiddag i april 1988. Kommunistisk diktator. Två ord som i par med varandra får nackhåren att resa sig hos oss frihetsälskande individer och som för tankarna till några av mänsklighetens absolut värsta kapitel. Huvudpersonen i dagens avsnitt var i allra högsta grad en kommunistisk diktator, men på många sätt skilde han sig från andra blodtörstiga tyranner genom historien. Framförallt skilde sig Tito från dåtidens största kommunistiska ledare till den grad att förbindelserna med Moskva och Stalin bröts. Istället tog Tito sitt Jugoslavien i en annan riktning, bort från Warszawapakten och ifrån det kommunistiska blocket på den östra sidan av järnridån. Men vi börjar inte denna berättelse under det kalla kriget, utan vi spolar tillbaka bandet. När den lille pojken Josip föds är han ungrare. Eller han är snarare en undersåte till den ungerska monarkin som regeras av ätten Habsburg. Året är 1892 och Europa ser helt annorlunda ut än om man ser på en modern karta idag. Nere i söder finns resterna av det osmanska riket kvar. Det gamla imperiet som dominerat det vi idag kallar Balkan och stora delar av Mellanöstern. Men mot slutet av 1800-talet kallas imperiet nedsättande för Europas sjuke man. För det osmanska riket är i allra högsta grad en skugga av sitt forna jag. Faktum är återstår inte många år tills att man slutligen rustar ner det gamla imperiet och grundar det moderna Turkiet. I centrala Europa breder den jättelika dubbelmonarkin Österrike-Ungern ut sig. Landet är minst sagt en koloss på lerfötter, för även om riket är enormt till ytan så är det en mardröm att administrera, som om en krona inte vore nog. Man har två stycken med sina egna statsapparater under en och samma regent. Dessutom hamnar man så småningom på den förlorande sidan i det första världskriget. Gränsen mellan dessa två riken går alltså genom dagens Balkan, eller det som märkligt nog ibland kallas för det forna Jugoslavien. För mig är det en gåta varför just det sistnämnda epitetet blivit så seglivat. Ingen kallar Skåne för det forna Danmark, Riga för det forna Sverige eller New York det forna Nederländerna. Men vi ska inte förkovra oss i detta. Josip Broz föds i byn Kumrovets som ligger i dagens Kroatien men som då alltså tillhörde det österrikisk-ungerska riket. Hans föräldrar hade tidigare levt vid den dalmatiska kusten vid det Adriatiska havet men hade flytt norrut för att komma undan osmanerna. Sitt nästan skandinaviska utseende verkar Tito ha ärvt från sin slovenska mor som beskrivits som en blond skönhet. Han beskrev själv sedan sin far som en mörk typ med örnnäsa. Familjen Broz genomled många tragedier, för enbart 4 barn i den 15 barn stora syskonskaran skulle nå vuxen ålder. Om Josips skoltid vet vi ganska lite. Han verkar ha fått några års grundskola. Men mycket av det som tecknats ner är officiella biografier som producerats under Jugoslavien-eran och därför finns det starka skäl att förhålla sig kritiskt till dessa källor. Kring sekelskiftet 1800-1900-talet är dagens Kroatien en orolig plats. Missnöjet med monarkin växer, bland annat på grund av det höga skattetrycket. Många som har råd emigrerar och uppemot 250 000 kroater tar sig till USA. Biljetten är svindyr, ungefär en tredjedel av en genomsnittlig årsinkomst. Många som inte har råd emigrerar istället till andra europeiska länder. Det sker även sammandrabbningar mellan polis och civila i byn Kumrovets, där Josip är född, och det utspelar sig blodiga scener då polisen skjuter in mot en folkmassa 1903. En person dör och ytterligare 10 såras. Missnöjet växer ännu mer när soldater inkvarteras hos bönderna för att hålla ordning. Familjen Broz får därför dela bostad med 4 stycken. Fadern i familjen, Franjo Broz, funderar själv emellanåt på att låta skicka iväg sonen Josip till Förenta staterna, men det verkar som att han inte har råd. Själv kan jag inte låta bli att fundera över vad som hade hänt om Josip hade skickats iväg och världen inte fått den Tito vi i slutändan fick. Hur hade utvecklingen på Balkan blivit och hur hade min egna historia sett ut? Efter grundskolan arbetar Josip en tid som kypare på ett värdshus och tjänar ganska bra med pengar på dricksen. Arbetsplatsen ligger i anslutning till en militär anläggning och har många officerare som gäster. Josip ser dock inte någon framtid inom krogbranschen och tar en lärlingstjänst som låsmed istället. En ganska bred utbildning där den blivande ledaren också får serva allt från gevär, cyklar, lås och annat mekaniskt. Tiden hos låsmeden fick dock ett abrupt slut när Josip tas på bar gärning läsandes romaner under arbetstid. Under min egen research framgår det att han lämnade tjänsten efter att han skällts ut inför kamrater och kollegor, men det gäller att vara försiktig och källkritisk när man läser om ledare som det finns eller funnits en personkult kring. Josip kan lika gärna ha blivit avskedad. Det mesta vi vet om Josips tidiga liv är i själva verket sådant som han berättat om senare i livet. Här är också händelseförloppet något oklart, för Josip ska därefter ha blivit murarlärling. Han blev också polisanmäld av den förra arbetsgivaren, alltså låsmeden Nikola Karas, varpå Josip lämnade fängelset en kort tid senare då han lyckades försonas med låsmeden. Josip släpps ur fängelset och lyckas färdigställa sin utbildning i alla fall, varpå han får sin första anställning när domstolsbyggnaden i Sisak ska förses med utsmyckningar. Det är också i Sisak, enligt Josips senare berättelser om de tidiga åren, som han kommer i kontakt med socialismen. Han engagerar sig i Socialdemokraterna och samlar in pengar till partiets tidning genom att sälja tändstickor. Josip har även berättat att han samlat in pengar till strejkande arbetare i Sverige under det tidiga 1900-talet. 1910 lämnar han Sisak och tar sig till Zagreb, huvudstaden i Kroatien. Vid denna tiden heter dock staden Agram, men vi använder det moderna namnet i detta avsnitt. Där fördjupar han sitt politiska engagemang och går med i metallarbetarefacket. Han är med och bidrar till att man höjer löner för de anställda på sin arbetsplats samt att 9 timmars arbetsdag införs. Under följande år lever Josip Broz något som kan beskrivas som aningen kringflackande. Relationen med fadern hade börjat att krackelera eftersom denna börjat kräva återbetalning för pengar som han själv fått lägga ut på sonens lärlingsutbildning. Josip tar därför ett jobb i Sloveniens huvudstad Ljubljana, där han kommer i kontakt och går med i den panslaviska och nationalistiska rörelsen Sokol. Sannolikt färgar rörelsens ideologi av sig på Josip och hans kommande gärning som Jugoslaviens ledare. Sokol vill nämligen förena kroater, serber och slovener. Grupper man betraktar som samma folk ur en gemensam stam. 1914 briserar kruttunnan som är Europa. Gnistan sker även den i det som kommer att bli Jugoslavien. Gavrilo Princip är något år yngre än Josip när han en sommardag i den bosniska huvudstaden Sarajevo mördar ärkehertigen av Österrike-Ungern Franz Ferdinand och hans gemål under ett besök i staden. Skotten i Sarajevo är en av de mest berömda händelserna i den moderna historien. Morden leder till att Österrike-Ungern förklarar Serbien krig och att Europas stormakter inom loppet av ungefär en vecka förklarar krig mot varandra. Det första världskriget är därmed ett faktum. Jag har gjort ett helt avsnitt om skotten i Sarajevo. Vill du veta mer om dessa händelser så är det avsnitt nummer 7 av denna podd som du ska lyssna på. Josip Broz har året innan sökt sig till det militära och ingår i det 25:e kroatiska infanteriregementet som är en del av den österrikisk-ungerska armén. Han är med andra ord soldat i ett land som går i krig mot Serbien. Detta kommer bli kontroversiellt längre fram under Jugoslavien-eran, för det rimmar ju inte bra att den store ledaren som enat folken på västra Balkan tagit upp vapen mot ett broderfolk. Den jugoslaviska propagandan har i efterhand försökt frammåla Tito som en motvillig soldat som hamnat i onåd för vapenvägran och upproriskhet. Detta är sannolikt inte sant, för mindre tendensiösa källor visar en Tito som verkar trivas med det militära och bland annat leder en rekognoseringsstyrka. Dessutom verkar han ha varit en god soldat, för han dekoreras även med medalj för sina insatser. 1915 flyttas Josips regemente till Polen där han såras och blir tillfångatagen av ryska trupper. Han hamnar i ryskt fångläger där han insjuknar och är nära på att stryka med, men han klarar sig. Där kommer han vara kvar tills den ryska revolutionen tagit fart i landet och när tsarmakten stöttas släpps Josip av de revolutionära. När Josip släpps ur fångenskapen beger han sig mot dåvarande Petrograd, nuvarande Sankt Petersburg. Tanken är att därifrån söka sig tillbaka västerut, kanske rent av att emigrera till USA. På vägen möter han nya vänner och börjar läsa texter skrivna av en för honom okänd Vladimir Lenin. Josip lär känna fler bolsjeviker och deltar även i demonstrationer 1917. Det är intensiva aktioner där skottlossning leder till dödsfall och många grips. Josip slipper dock undan och försöker ta sig till Finland, men grips och skickas tillbaka till krigsfängelse, för kom ihåg, trots att revolutionen pågår i Ryssland så befinner sig landet fortfarande i krig. Man kan tycka att Josip levt ett ganska händelserikt liv redan, men mer ska det bli. För det som är hans ryska äventyr börjar på riktigt nu. Han skickas med tåg mot fånglägret för krigsfångar, men på en järnvägsstation i Jekaterinburg lyckas Josip smita undan vakterna och in på ett annat tåg i riktning mot staden Omsk. Väl där omringas tåget av bolsjevikiska rödgardister. När det kommer fram att Josip är socialist och krigsfånge erbjuds han att ansluta sig till trupperna. I staden Omsk träffar han också sin första hustru som kallas Polka. Hennes fullständiga namn vill jag inte försöka mig på att uttala. Det verkar ha varit en behaglig tid i några månader. I alla fall tills tsartrogna trupper intar staden och tvingar Josip fly till en kirgisk by cirka 4 mil ifrån Omsk. Men bolsjevikerna segrar slutligen och 1990 börjar tiden närma sig för Josips avfärd. Tillsammans med sin hustru påbörjar han strapatsen tillbaka till Balkan och 1920 når han återigen sitt hemland efter 6 års frånvaro. Europa är förändrat. Inte nog med att Tsarryssland utplånats. Österrike-Ungern har också upplöst. Det osmanska riket är kraftigt försvagat och har bara 2 år kvar att existera. På Balkan har en ny stat inrättats. Kungariket Jugoslavien. Inte att blanda ihop med Folkrepubliken Jugoslavien som Tito senare ska regera över. I det nybildade kungariket Jugoslavien engagerar sig Josip i kommunistpartiet som snart förbjuds och tvingas driva sin verksamhet i det fördolda. Han försörjer sig med diverse ströjobb, men när partiet förbjuds ställs han inför ett ultimatum av den dåvarande arbetsgivaren. Josip får välja mellan jobbet och politiken. Och du kan säkert gissa vad valet blev. 33 år gammal blir alltså Josip Broz en revolutionär kommunist på heltid. Så småningom blir han också föremål för rättsvårdande myndigheter. Detta då sprängämnen hittats i hans bostad. För innehavet och för sitt engagemang i en förbjuden organisation döms Josip 1928 till 5 års fängelse. Samtidigt som Josip bedriver politisk kamp på gator och torg knakade i fogarna i äktenskapet med Polka. Efter att ha förlorat 3 barn, det fjärde och sista överlevde, och med en man i fängelse måste hennes situation ha blivit ohållbar. För hon återvände till Ryssland 1929. Sonen Jarko lämnas kvar. Polka hamnar så småningom i gulaglägren, men släpps fri efter Stalins död. Man kan på goda grunder misstänka att Josip kommer att hysa agg mot henne framöver, för han gör absolut inga ansträngningar för att få henne släppt från Gulag. Senare i livet ska Tito ha sagt, citat, fängelset var vårt universitet, slutcitat. Och det ligger mycket i denna utsago. För under fängelsevistelsen träffar Josip många andra fängslade kommunister och får på så sätt en fördjupad politisk skolning. Fångarna har även tillgång till litteratur och lyckas smuggla in enorma mängder förbjudna böcker innanför fängelsemurarna. Medfången och partikamraten Moshe Pliade lyckas rent av översätta Karl Marx klassiker Das Kapital inifrån fängelset. Om fängelsestraffet syftade till att ha en avskräckande effekt så blev det alltså inte så. Om något så blev Josip en ännu mer övertygad kommunist efter 5 års fängelse. Som återfri man fortsätter Josip sitt politiska arbete, men det jugoslaviska kommunistpartiet genomgår en större kris under 30-talets första hälft. Dess generalsekreterare, alltså den vi hade kallat för partiledare, mördas av polisen 1929. Som en reaktion på detta flyttar centralkommittén, som vi kan betrakta som partistyrelsen, till Wien. För Josip innebär detta plötsligt att det politiska arbetet även kräver utlandsresor och han blir något av en hemlig agent som opererar runt om i södra Europa under olika falska identiteter och med falska identitetshandlingar. Österrike var en farlig plats för en kommunist, för de österrikiska nazisterna växte sig starkare och 1933 tog Hitler makten i Tyskland, vilket naturligtvis inte förbättrade läget för de jugoslaviska kommunisterna i Wien. Det är också under denna tid som Josip börjar kallas för Tito av sina partikamrater och detta nom de guerre är vad eftervärlden kommer att minnas honom som. För sitt flitiga arbete upphöjs Tito så småningom till politibyrån. alltså det högsta ledande organet i partiet, och snart blir det dags för honom att resa till Moskva som representant för det jugoslaviska kommunistpartiet. Han ska få träffa ledningen för Komintern, även känt som Tredje internationalen, en internationell sammanslutning av kommunister runt om i världen. I Moskva får Tito anställning på Kominterns Balkansekretariat. Hans chef är ingen mindre än Wilhelm Pieck, som senare kommer att bli Östtysklands första president. Han träffar också bulgaren Georgi Dimitrov. Denna hade ställts inför rätt i Berlin för riksdagshusbranden 1933. En av de mest centrala händelserna i nazisternas väg till makten. Dimitrov dömdes aldrig för sin inblandning i dådet. Istället dömdes den holländske kommunisten Marinus van der Hube till döden för branden och halshögs med giljotin 1934. Under 30-talet är Josip Broz, eller Tito som han nu alltjämt kallas, uppslukad av sitt politiska arbete och, som vi hört, lönade sig. För han blir allt mer inflytelserik, åtminstone bland de jugoslaviska kommunisterna. Som en internationell kraft är han ännu ganska okänd och obetydlig, men detta kommer snart att ändra sig. Förutom kommunismen växer ett annat mörker i Europa. Från Italien sprider sig fascismen, och när inbördeskrig bryter ut i Spanien får Tito i uppgift att rekrytera soldater till de internationella brigaderna som strider på den republikanska sidan i konflikten. Man kan diskutera om hans insats innebar någon större inverkan på kriget, för han lyckas enbart rekrytera runt 1200 frivilliga, varav 300 från Jugoslavien. Cirka hälften av de som skickades till Spanien av Tito stupade också i strid. Senare, efter det andra världskriget, kommer den jugoslaviska propagandan att hävda att Tito själv tjänstgjort i Spanien, men detta är ett rent påhitt. Det finns inga källor som knyter honom ens till närheten av landet under tiden som inbördeskriget varade. ...1939 bryter det andra världskriget ut i Europa. Tyskland invaderar Polen och snart är samtliga världens stormakter inblandade i konflikten. Och den 6 april 1941 invaderar Italien, Tyskland och Ungern Jugoslavien. Anfallet är brutalt och snabbt. För på mindre än 2 veckor har den jugoslaviska kungliga armén kapitulerat och en ockupation inleds. Men som i så många andra ockuperade länder äger ett motstånd rum, även Jugoslavien. Och det är som ledare för partisanerna som Tito kommer bli en storspelare på riktigt. Han har nu blivit ledare för den kommunistiska centralkommittén i Jugoslavien. Med andra ord, han är organisationens högste ledare. Den jugoslaviska kungliga familjen flyr och ett vapenstillestånd förhandlas mellan den tyska och jugoslaviska sidan. Kort därpå utropas en ny stat, den oberoende staten Kroatien. Detta är i all väsentlighet en tysk lydstat som regeras av den fascistiska Ustasja-regimen under dess ledare Ante Pavelić. Rörelsen är mycket brutal, och även om medlemsantalet är förhållandevis lågt sett till befolkningen totalt, ingjuter Ustasja-soldaterna skräck. Man inrättar egna koncentrationsläger enligt tysk modell och kommer att delta i förintelsen. Och detta är också något som lydregeringen i Belgrad gör under samma tid. Tito och hans kommunistiska partisaner får en naturlig fiende på hemmaplan och striderna mellan de båda grupperna blir många och våldsamma. Dessutom finns det en tredje spelare med. I Serbien mobiliserar Četnik-rörelsen sina frivilliga. De är royalister och vill se en serbisk kung på Jugoslaviens tron. Det som äger rum på västra Balkan under de 4 år som stridigheterna utkämpas för tankarna till det kalla krigets proxykrig. Royalister, fascister och kommunister far fram genom städer och byar och man är skoningslös. Och som så ofta i krig är det naturligtvis civila som drabbas hårdast. Alla sidor gör sig skyldiga till vidriga övergrepp och utrensningar. Men när det börjar bli uppenbart för världen om att Tyskland kommer att förlora kriget börjar den allierade sidan där Sovjetunionen ingår stödja Tito och hans partisaner. Och de står segrande när kriget tar slut 1945. Här vill jag kommentera en viktig sak. Det händer idag att man förenklar de konflikter som ägt rum på Balkan. Ofta dras väldigt raka paralleller mellan olika folkgrupper och diverse stridande organisationer under det andra världskriget. Detta har under den senare historien utnyttjats flitigt av diverse nationalistiska propagandister i samband med och efter 90-talets inbördeskrig då Jugoslavien splittrades. I själva verket fanns individer från alla folkgrupper på samtliga sidor under striderna på 40-talet. Där 90-talets konflikter i mångt och mycket byggde på etniska motsättningar var det snarare frågan om politiska ideologier 50 år tidigare, och de etniska linjerna var mindre avgörande för valet av sida. Med andra ord, även om kroater efter det andra världskriget fick samma automatiska fasciststämpel som många tyskar, så var många kommunistiska partisaner faktiskt kroater. Det kan ju nämnas att fler kroater stupade för den kommunistiska saken än för den fascistiska under 40-talet. Och Tito var ju själv av kroatisk börd. Så när du hör väldigt svartvita skildringar om kriget på västra Balkan, där gränserna är glasklara och orubbliga, vill jag att du ska minnas detta avsnitt. Gå inte på propagandan, för den är till för att skapa mer motsättningar i en redan väldigt splittrad region. Efter det andra världskriget utropar partisanerna den socialistiska federativa folkrepubliken Jugoslavien, eller socialistiska federativa republika Jugoslavia, om man vill ta det på originalspråk. Titos tanke är att bygga upp en modern stat, och man myntar begreppet bratstvo jedinstvo, eller broderskap och enighet översatt till svenska. Men detta är lättare sagt än gjort. Kriget som nyss utkämpats har skapat ett enormt lidande i hela landet. Nästan ingen har sluppit förlust och lidande. Det krävs sannolikt inte mycket för att nytt våld ska bubbla upp till ytan, och för att råda bot på detta blir nationalism ett tabu i den nya Jugoslavien. Polisen slår till hårt mot minsta tecken på nationell mobilisering och en skoningslös jakt på de som sympatiserat med fascister, royalister eller vanliga människor som bara råkar ha en annan nationell identitet än den jugoslaviska kommunistiska inleds. Man inrättar straffläger som det ökända Goliatok, där man låser in personer med illojala åsikter, och det räcker med tillräckligt starka misstankar. På Goliatok, som är en otillgänglig het och torr ö, spenderas dagarna med att i kedjor krossa sten. Goliatok betyder bokstavligt talat den nakna ön, för ingenting kan växa där. De som inte blir föremål för landets rättsvårdande myndigheter pratar inte offentligt om kriget som varit, utan rätar in sig i de proletära leden. Det hela låter som en dystopi, men Tito blir faktiskt en populär ledare, och än idag lever hans minne kvar i den växande jugonostalgin som slagit rot i länderna i det som en gång varit Jugoslavien. För även om man inte har en helt fri press, yttrandefrihet och allt annat som vi tar för givet i en demokrati, så upplever många i Jugoslavien en stor trygghet. Brottsligheten är låg och levnadsstandarden blir förhållandevis hög. Tito grundar nämligen en egen kommunistisk modell som idag kallas för titoism. Den skiljer sig från stalinismen på så sätt att privat ägande och företagande tillåts. Tito har alltså en helt annan inriktning i realpolitiken än Stalin och ger inte vika för påtryckningar från Moskva, så som de flesta andra regeringar i Östeuropa gör under samma tid. Sannolikt upplever Tito inte att han står i någon tacksamhetsskuld till Stalin, då denna inte givit något nämnvärt stöd till partisanrörelsen under kriget, utan stödet kom främst från Washington och London. Klyftan mellan Stalin och Tito blir således så pass stor att förbindelsen mellan Jugoslaviens kommunister och Komintern i Moskva helt bryts, och man blir något av en kommunistisk avknoppning. Josip Broz Tito sitter som den högste ledaren i Jugoslavien från andra världskrigets slut till sin död 1981. Miljontals människor svär honom trohet. Barn och unga engagerar sig i socialistiska ungdomsrörelser såsom pionjärerna. Landet är relativt fritt och öppet, och många svenskar åker på semester till den dalmatiska kusten. Man kan ju tro att Tito utrotat nationalismen och motsättningarna mellan de olika folkgrupperna. Men det har han inte. När Tito dör sörjer hela folket hans bortgång. Officiellt i alla fall. Men som alltid när en envåldshärskare på ett eller annat sätt försvinner uppstår ett maktvakuum. Mot slutet av 80-talet befinner sig Jugoslavien i en djup ekonomisk kris. Inflationen är skyhög och skillnaderna är stora på var till landet man bor. Korruptionen breder ut sig och snart börjar en ny retorik sippra ut från en del politiker. 1990 avskaffas enpartisystemet och de första fria valen hålls. När rösterna är räknade står det klart att nationalistpartier har ett stort stöd från sin respektive grupp och nationalisterna vill ha självständighet. I Belgrad, alltså Jugoslaviens huvudstad, vill man istället hålla ihop federationen, eller det är i alla fall vad man säger utåt. När Slovenien förklarar sig självständigt 1991 brakar helvetet löst. Snart utropar flera av delrepublikerna självständighet och får erkännande av det internationella samfundet. Makedonien, Kroatien och Bosnien följer alla Sloveniens exempel. Av Jugoslavien återstår enbart Serbien och Montenegro, och kriget är ett faktum. Men kriget på 90-talets Balkan är ett ämne för ett annat avsnitt. Kära lyssnare, tack för den här säsongen. Ha en superskön sommar, så hörs vi snart igen. Hej då!